Välkommen till ridklubben. Hej Beckis.
Hej Gry.
Vi hinner inte se så himla ofta.
Nej, men jag vet, och typ knappt pratar i telefon.
Nej,
jättesorgligt tycker jag.
Jag är jättetråkigt. Jag har också legat för dyngförkyld, så jag har sänt radio hemifrån i 2 veckor. Så jag har liksom inte kunnat. Nej. Jag har låtit förskräckligt och jag har inte kunnat umgås med folk. Jag har varit hemma och sänt radio från min garderob. Och sen så har jag varit i stallet typ. För dit måste man ju ändå alltid åka. Men där är man ju mycket utomhus och håller avstånd och sånt. Men vi har inte sett så poddat överhuvudtaget. Inte hört som sagt.
Nej, så det här känns jättekul.
Du var i Göteborg.
Jag är också otroligt pepp på dagens ämne.
Ja, vad roligt. Vi ska prata hästjuridik.
Ja.
Jag såg att du var i Göteborg. Vad gjorde du där? Jag såg på Instagram. Vad gjorde du där?
Ja, nej, men så här. Vi har haft en vuxenresa i Göteborg.
Nej.
Min tjejkompis Ankan, hon är från Göteborg. Så hon var så här i somras, bokade vi att kom, jag ska visa er mitt Göteborg. Så hon har bokat restauranger, skrivit upp oss på listor. Ja, det är, vi
pratade
har...
du göteborgska?
Grej, det där är preskriberat. Det är ingen av mina vänner som vet om det där förutom du.
Det är ingen som är så dålig på dialekter i hela världen som du.
Jag vet, så att jag har också lärt mig det nu, så jag har slutat med det.
Ja, men provade du?
Nej. Jag försökte hålla mig vän med alla där.
Pratar man så här i Göteborg? Jättekul.
Ja.
Och jag är så pepp, för jag ska åka till Irland med radion.
Oh, men
jag ska få rida på Irland. Och det här kanske vi kan faktiskt prata med vår gäst om lite grann. Vi säger hej och välkommen till Ridklubben, podden till Frida Träskov. Hej!
Hejsan, tack
hur,
så mycket.
Hur är läget?
Ja, men det är bra, tack.
Jag ser knappt dig bakom den här. Jag gör så här.
Mm. Så, hej.
Berätta om dig. Du är advokat.
Stämmer, och Frötborg.
Men du är advokat och alltså inte bara jurist. Vad är skillnaden på advokat och jurist då, om vi bara ska reda ut det till att börja med?
Ja, men som advokat så måste man ju då bli upptagen i advokatsamfundet, och då ska man ha jobbat, för att kunna bli det så måste man ha jobbat minst 3 år på en advokatfirma, och sen så gör man olika prover för att då bli intagen i advokatsamfundet. Så att man har etiska regler att förhålla sig till.
Min dotter är 16 och går 1:an i gymnasiet, och hon går ekonomi juridik, och så säger hon, jag måste plugga juridik för jag måste bli advokat så att jag kan råda hästar.
Smart.
Ja, spännande.
Är det en bra plan?
Ja, jag vet inte. Det är för säkert annat man kan göra om man vill bli rik, men det är ett trevligt yrke i alla fall.
Och hur är det, har du egen byrå eller jobbar du på annons?
Jag har en egen byrå.
Vad duktig du är.
Ja, det vet jag inte, men det är kul.
Och hur många liksom kontor har ni?
Vi är 7 stycken och vi har 3 kontor, men i Västsverige. Så vi har Göteborg och Borås och i Lerum.
Och så har du en filial då som är specialiserad på hästar.
Det stämmer.
Hur kommer det sig?
Ja, men jag är gammal hästtjej i grund och botten. Och trodde egentligen, vi pratade om det lite, jag och Rebecka här innan, att jag skulle plugga ner i Flyinge. Så hade jag urusla betyg på gymnasiet. Jag var tvungen att läsa upp alla betygen samtidigt som jag gjorde praktikplats i olika stall. Och då var sista kursen jag läste var en kurs i rättskunskap. Och då tyckte att det var så spännande så att... Det blev inte Flying, utan det blev Lund istället där jag började plugga.
Aha.
Men så hade jag kvar det här intresset. Mina föräldrar hade hästgård. Jag och min syster red jättemycket. Och 2012-2014 någon gång, då satt jag ting nere i Varberg. Och så var det jättemycket tvister, både bland amatörryttare och professionella. Och då tänkte jag att de borde ha en handbok om vad man ska tänka på i olika situationer. Bland annat lite köp och sånt vi ska prata om här idag. Och den skrev jag, och så fick den en ganska stor genomslagskraft i hästvärlden. Så på den vägen är det, och då började folk höra av sig och berätta om sina olika problem med köp eller de skulle ha samarbeten och sånt där. Så att nu är vi störst i Sverige på hästjuridiska frågor.
Och vad är det viktigaste tipset? Är det gör upp i förväg, skriv upp, skriv upp, skriv upp?
Ja, skriv upp, skriv upp. För att också, då har man samma förväntningar på det man ska göra. Sen om det är ett samarbete eller om man ska köpa eller sälja eller ha någon som rider till sin häst. Så att man har liksom samma förväntningar på det som ska ske.
För det handlar ju om så mycket pengar i hästvärlden. Det är inte bara hästarna är dyra, allt runt om. Allt är så himla dyrt. Och det är dels dyrt, vilket gör att det krånglar till det mycket och ställer till det i många relationer. Mm. Men det är också känslor involverade. För man tycker så mycket om sin häst, eller hästen som man ska hjälpa, om man är den som ska hjälpa till. Man lägger ner så mycket känslor i det också, och sen så sin tid. Så att det är så många parametrar där det kan gå åt helvete.
Ja, men precis så är det. Och ofta är det ju så också, det är lite som ett äktenskap, att när man väl ska ingå ett samarbete med någon eller ska köpa eller sälja, men då är båda så peppade och tänker det här kommer bli så bra och allt sånt där. Och så blir det ju inte alltid det. Så att det kan vara bra innan man ingår till exempel ett köp eller en försäljning eller ett samarbete, att man sätter sig in. Vad ska den här hästen användas till? Vad är dina förväntningar? Så att det blir så tydligt som båda som möjligt.
Gud vad spännande. Det jag nämnde i förbifarten var att vi ska till Irland med jobbet.
Ja.
Och det är med radion, så det är inte en hästresa tyvärr. Men jag hoppas att jag ska göra en regelrätt hästresa snart. Däremot så har de sagt att vi kan få rida när vi är där. Och då tänker man måste ju prova. Få galoppera över en hed. Men jag tar med min, apropå juridik då, jag tänker ta med min egen hjälm.
Mm, det var bra.
För jag tänker att de har säkert hjälmar, men det kommer absolut inte passa mitt ägghuvud. Så jag måste ju ha en vettig hjälm, och jag vill ha med liksom...
Ja, och jag tänker också att deras krav kanske inte är samma som vi har här. Nej. Alltså, nej. Vi har ju MIPS och de ska vara godkända och alltså, ja. Mycket andra parametrar som de kanske inte...
Så den åker med, tänker jag. Är det något annat jag ska tänka på rent juridiskt?
Nu tänker jag att du inte ska åka så där jättelångt. Det hade varit kanske annorlunda om du åkte till helt andra sidan jordklotet. Men nej, det är nog bara precis samma sak som det vi pratade om. Kanske inte skriva ner. Men vad vill man rida för häst? Är det viktigt att den är snäll? Så att man samma förväntningar där.
För jag sa, för det, vi gör ju det med radion, så det är en annan, vi har andra som arrangerar resan och allting, och så någon sa, ni kan få rida om ni vill, och jag sa, jag måste få se hästarna först. Mm. Visa mig hemsidan först, där hästarna är, annars så, jag kan inte sitta på sociala medier eller sitta och rida på en häst med skitlånga hovar eller svankrygg, eller du vet, man nu är i Irland, de vill ju verkligen, alltså det är ju hästland.
Det känns som att de har det bra, det känns som att alla bor ute på, liksom på de här stora fälten.
Man hoppas ju, men jag kan inte. Det går inte, jag bara måste få titta på dem först.
Mm. Ja. Det är nog, men då där tänker jag också när man pratar om förväntningar. Nu, när vi tog upp det lite, du vill ju säkert ha en snäll häst som du ska rida på Irland. Mm. Där kan det också vara olika. Alltså vad som är snällt för mig betyder inte att det är snällt för dig.
Nej.
Eller för den som nu ska låna ut sin häst.
Nej.
Och det kan vara samma sak för köp, tänker jag.
Absolut.
Att jag förväntar mig, jag vill ha en snäll häst som jag kan hopptävla på. Eller alltså en hobbyhäst.
Mm.
Det kan ju också vara så himla olika uppfattningar i det ordet, liksom.
Jag hade ju köpt en häst, alltså min första ponny och min första häst köpte upp i Luleå. Och jag vet inte riktigt om det är att det är en annan del av Sverige, men jag tror bara att det är hur utvecklingen har gått. Det här var ju då på 80-talet.
Mm.
Och jag hade aldrig hört talas om att man kunde häva köp eller reklamera, alltså lämna tillbaka en häst.
Mm.
Köper du så köper du. Man skriver papper. Från och med nu så är det hästen min med allt gott och allt ont som kommer med den.
Mm.
Men är det någonting som har kommit på sistone att det går, alltså jag hade inte förrän vi började prata hästar och vi köpte häst tillsammans, och så man säger överhuvudtaget har talas om att man lämnar tillbaka eller häver ett köp.
Mm. Kanske att det blivit mer och mer uppmärksamhet med sociala medier och med tidningarna hur de rapporterar, men det ska ha gått ganska länge, men kanske att det inte var lika vanligt förr.
När får man göra det då? När får man säga jag ångrar mig?
Ja, men ångra sig får man egentligen aldrig göra. Vi har ingenting som liksom kallas direkt för ångerrätt enligt lag. Däremot så kan man ju avtala om öppet köp, vilket vissa, framförallt hästhandlare, ibland gör. Men man kan ha rätt att häva ett köp, precis som att man kan ha rätt att häva ett köp av en bil eller en dator. Så kan man häva ett köp av en häst om det visar sig att det här felet på hästen fanns vid tidpunkten för köpet. Och det är därför hästar är så komplex vara, för du nämnde det lite här nu, Rebecka, att det är så mycket vem är ryttaren som rider hästen. Vissa hästar kan ju prestera fantastiskt bra med Malin Bajard, men kanske mindre bra, eller garanterat mindre bra med mig i sadeln. Så att det handlar ju inte bara om prestation heller, utan det handlar oftast om fysiska fel som fanns vid tidpunkten för köpet och som påverkar på något sätt hästen.
För Malin Bajard säger, hej, en häst här, den går Grand Prix. Mm. Köp den, och så köper jag den och så river vi på 90 cm. Då kan jag inte lämna tillbaka den, så den river ju.
Nej, det finns den typen av rättsfall också, men det är svårt att nå framgång med den typen.
Ja.
Så är det.
Men och vad, hur behöver liksom köpekontraktet se ut för att det ska gå att häva ett köp?
Mm. Det finns inga lagkrav på hur ett avtal ska, man behöver egentligen inte ens ha ett skriftligt avtal, och många har tyvärr inte det. Men man bör skriva ett avtal, till exempel vad hästen ska användas till. Dubbelkolla så att det finns i rätt häst. Det finns någon som får hem en häst som visar sig inte stämma överens med den hästen som står i passet.
Va?
Ja, det händer mycket saker. Så att man dubbelkollar att det är rätt häst. Vad ska den användas till?
Och även då, som man importerar en häst och sen så bara, den här är inte brun.
Ja, det är i alla fall att visa sig vara fel häst, den som står i passet. För alla hästar ska ju ha pass. Och tyvärr är det, även om 95% är jätteseriösa, så är kanske 5% inte lika seriösa. Men just det här också, att en säljare är ärlig, det är väl bland det vanligaste, att säljare inte alltid är ärliga med skador som hästen haft tidigare. Och så kommer det fram sen när man har köpt hästen, så får man reda på att den här hästen har blivit opererad eller haft allvarliga skador innan.
Och ligger det inte på köparen då att ta reda på det, att göra den researchen? Det ligger på säljaren att berätta om allting.
Ja, det gör det. Ja.
Men för jag som köpare får ju inte ens ut journaler för hästen. Nej, utan det är ju ägaren till hästen. För det vet jag var med om när jag köpte någon häst. Så hade den rynkats, inte hos den som jag köpte den av, utan tidigare.
Mm.
Och det var jättesvårt att få tag på de rynkenbilderna. Mm. För att då var jag tvungen att kontakta den som ägde hästen. Alltså som rynkade hästen. Mm. Och det var ju flera år sedan.
Ja.
Så det där tycker jag också är dumt. All historik borde egentligen följa med hästen, tycker jag.
Absolut, och det är ju veterinärklinikerna, de har ju sekretess nästan som man skulle ringa och fråga någonting om en kompis och deras journaler. Så har ju de sekretess och lämnar inte ut. Så i sådana fall behöver man ha fullmakt eller att den tidigare ägaren skickar över.
Varför?
Varför? Ja.
De har inte integritet, alltså det är ju djur, det är inte människor.
Nej.
Du, som du säger, det borde hänga med hästen bara.
För alla skull, tänker jag. Alltså, så här, det blir lättare för mig som köpare att ta hand om hästen så bra som möjligt om jag vet allt, liksom.
Mm. Och det blir lättare också att inte undanhålla viktiga saker som en köpare borde få reda på i samband med köpet. Men veterinärklinikerna gör nog bedömningen att den som har köpt tjänsten, det är den som äger bilderna, till exempel om vi pratar om röntgenbilder. Eller. Men det är klart att det hade säkert underlättat en hel del att det här var öppet. För, och inte minst för hästarnas skull. För många gånger är det ju hästar som säljs som kanske har haft omfattande skador. Och så vet den nya köparen inte om det, som man börjar rida och använda hästen så som man har tänkt sig. Och då är det många gånger djuret som far illa.
Mm.
Och blir halt igen eller får ont i ryggen, och så vet man inte riktigt vad det beror på. Och så börjar de här långa utredningarna då, vad det är som kan vara fel. Det är inte så lätt, det är ju levande djur till skillnad från bilar eller datorer eller väskor.
Ja. Jag tänker mig när vi har sålt eller köpt hästar så skriver man ju alltid avtal. Mm. Och så skriver man ju vad hästen då, den som säljer berättar vad hästen har gjort och vad den har presterat, och den som köper också skriver in vad de köper den till. Alltså man skriver vad man har för avsikt att använda hästen till. Om det då är promenad i skogen eller om det är tävla eller vad det nu är. Mm. Och på vilken nivå. Och då är det, antar jag då, att om jag säger att jag köper den här hästen, jag tänkte att jag köper en ponny, jag har tänkt att jag ska tävla på lätt B-nivå.
Mm.
Om den då inte gör det, men de har sagt att den kan det, är det då man kan häva ett köp?
Men det är en bra fråga. Jag skulle säga att det är framförallt inte att du som ryttare inte klarar av till exempel att tävla den på lätt B-nivå. Då ska det till ganska mycket. Då ska det nästan vara lynnesfel på hästen. Att hästen är så tokig när den kommer ut, så att du måste vara professionell ryttare för att klara av den. Men det som är ännu viktigare är ju om säljaren säger att den här kan gå lätt A. Men sen när man börjar kolla, sånt här händer också emellanåt i tävlingsdatabasen, eller får reda på att den hästen har aldrig gått de klasserna som man säger att den har gått. För många gånger, och det är väl det, när man ska sälja någonting så vill man ofta säga det absolut bästa. Alla är kanske inte helt hundra ärliga i den situationen. Men att det är väldigt viktigt att man är det. För det underlättar ju sen att man inte får tillbaka en häst.
Mm. För nu finns det ju, som du säger, finns ju så många hjälpmedel för en köpare. Mm. Man kan kolla tävlingsdatabasen och se historiken. Man kan gå in på Ekisport TV och kolla, eller på Clip My Horse och kolla rundor och se hur den faktiskt har gått. Då kan man ju se... Inte bara de filmklippen som de skickar till en för att de vill visa det finaste, utan där kan man ju se alla om man bara får veta vad hästen heter ju.
Exakt. Det finns, då kan man ju se hur den har betett sig på en tävlingsbana. Ja. Liksom.
Mm.
Och så vill man, kan man ju leta upp en klass där det har gått dåligt och gå in och kolla den klassen för att se vad var det som hände. Alltså det finns ju mycket, men hur mycket ansvar ligger på köparen?
Ja, man kan säga som så här, ett stort ansvar ligger på säljaren att informera köparen om sånt som köparen borde bli informerad om i samband med köpet. Men eftersom inte alla säljare gör det, så är ju ett gott råd till köpare att googla, att gå in på de här olika databaserna för att få en uppfattning om hästen. Och köper man nu till exempel av en säljare, många förmedlar ju köp eller haft hästen en kort period och man kanske jobbar och säljer hästar, att man kanske tar kontakt med den tidigare ägaren för att få en uppfattning om hästen. Hur ser skadehistoriken ut? Hur är den att rida utomhus? Hur är den att tävla? För det är klart, om du håller på elitnivå och har många hästar, då kanske inte du är riktigt lika mån om hur snäll den är i stallet. Eller liksom, när du är professionell så har du en helt annan hantering av hästarna. Men om du ska köpa din första eller andra häst, då är det oftast väldigt viktigt för köparen att den är snäll att rida ut i skogen, och den är snäll att lasta, och den är snäll på tävlingsplatser och sånt där.
Om man ska ha den som kompis också, ja, eller bara som ett verktyg. Men jag tänker på det här med förut, om man som förut, du jämförde med dator förut.
Mm.
Om man har bolag och köper en dator i bolaget, så gäller ju andra regler om datorn går sönder än om jag köper den som privatperson.
Mm.
Hur funkar det om man köper en häst som bolag? Mm. Eller som privatperson, vad är de viktigaste sakerna som skiljer sig då?
Mm. Här tror nog många, för att det har varit så uppmärksamt, att vi fick en ny konsumentköplag 2022. Och då hade man en utredning också hur det skulle drabbas med hästar och sånt. Men jag tror att många tror att det är mycket större skillnad än vad det är. Man kan säga så här, om man köper som privatperson och köper av ett företag, då utgår man från att alla fel som hände de 6 första månaderna fanns redan på hästen. Det kallas för en slags omvänd bevisbörd eller en presumtionsregel. Men i praktiken så behöver man alltid mer eller mindre visa att hästen hade de här problemen vid tidpunkten för köpet. Och det är ungefär samma då som gäller i köplagen som gäller. Så om man är ett företag och köper av ett annat företag eller ett företag som köper av en privatperson, då gäller köplagen på det köpet. Eller förlåt, även om en privatperson köper och säljer mellan privatpersoner, då är det köplagen som gäller. Men man har fortfarande 2 år på sig att reklamera ett fel om man kan visa att det fanns vid tidpunkten för köpet. Och när vi pratar om reklamation, vad är då egentligen reklamation? Jo, det är ett meddelande till säljaren. Och där gäller det att vara lite snabbare, för att om man har köpt från ett företag eller från en privatperson, om man har köpt som företag eller en privatperson, av en privatperson, då är reklamationstiden ganska kort. Då har man ungefär grovt räknat cirka 2, det står inte uttryckligen i lagen så skälig tid, men det är ungefär 2 veckor från att man har upptäckt ett fel och kunnat verkligen konstatera
om man handlar som bolag.
Ja, då bör man höra av sig till det andra bolaget då och säga att nu har vi upptäckt detta och detta.
Men som privatperson 2 år?
Den här långa tiden som du kan upptäcka någonting på, den är 2 år. Så även om du som bolag har köpt av ett annat bolag, ibland tar det ju lite tid med hästar innan man upptäcker fel och innan man förstår vad är det egentligen som är fel. Många gånger på grund av att en säljare kanske inte har varit helt ärlig i samband med köpet. Så man kan säga så här, man har 2 år på sig att hitta felet. Men när man väl har upptäckt felet, då bör man kontakta säljaren inom 2 veckor.
Jag fattar, jag tänker på dig nu som har ridskola, hästar och bolag. Du måste ha så mycket att ta hänsyn till.
Jätte. Ja. Det är också svårt att hitta hästar. Och också hederliga säljare, känner jag. Det är jättesvårt. Och det blir också tråkigt för hästarna. Alltså jättetråkigt. Men där tänker jag också, om man köper en häst då av en försäljare. Alltså att det inte är ägaren som säljer hästen, utan ett försäljningsstall kanske eller så. Har de... Finns det några andra regler där, eller har de samma ansvar?
Ja, men det är jättebra, för det är många som inte känner till det. Många privatpersoner väljer att ta hjälp av någon som är lite mer professionell, att visa hästen och den kanske står på det här stallet. Och då blir både, om det är en privatperson som då tar hjälp av någon som är professionell, då blir konsumentköplagen tillämplig på hela köpet och inte köplagen egentligen. För egentligen är det en privatperson som säljer kanske till en privatperson, och den som förmedlar köpet tillsammans med säljaren blir solidariskt ansvarig. Och det känner ju inte många till som hjälper till att förmedla ett köp heller, för det kan ju bli att de kanske får 10% för att genomföra det här köpet, men man kan ju få ett krav på sig på hur många 100 000 som helst eller miljoner, beroende på vilken typ av häst det är.
Vadå, som jag som privatperson äger en häst och så säger jag tar hjälp av
proffs kanske.
Nej, men jag tar hjälp av ett proffs. Jag tar hjälp av proffset X. Till försäljningsexperten X. Jag tar hjälp av henne, säger vi. Och hon rider hästen. Och sen så köper du den som privatperson sen. Via den här. Du köper den av mig som privatperson. Men det har gått mellan ett proffs då. Vad sa du händer där?
Då blir konsumentköplagen tillämplig istället för köplagen. Vilket innebär att jag har ju mycket längre tid på mig att reklamera. Och från att jag upptäcker felet tar jag 2 månader. Plus att det här proffset som du har tagit hjälp av, förutsatt att det på något sätt driver någon form av verksamhet, blir solidariskt ansvarig tillsammans med dig. Så jag kan vända mig till det här proffset eller till dig. Och skulle det bli en rättslig tvist kan jag stämma er båda på de här pengarna som jag vill ha utav er. Så trots att hon inte var, även säga att hon, proffset var hon, trots att hon inte ägde hästen eller kanske inte alls har tjänat de här pengarna på affären, så blir hon ansvarig tillsammans med dig för den här försäljningen. Och det känner inte ens många professionella till att det går till så. Så det är också någonting, om man hjälper till att förmedla hästar, så bör man ju ha lite insikt i det också.
Så det hade varit bättre egentligen, eller kanske inte spelar någon roll. Jag tänker om proffset hade köpt hästen av dig. Är du med på vad jag menar? Att proffset hade köpt här, så att det är proffset som säljer till dig. Men då blir fortfarande hon, om det nu är fel, så kommer du ändå stämma henne eller kräva henne på pengar liksom.
Ja, det beror ju vem man vill skydda i affären såklart.
Och hon kan aldrig friskriva sig.
Nej, inte mot köparen, men däremot kan man ju göra ett avtal, till exempel Gry och det här proffset skulle kunna göra ett avtal sinsemellan, att om det nu blir en reklamation eller något sånt där, då ska det här proffset hållas utanför allt det, så att man har rätt.
Så Gry tar liksom fullt ansvar för ett sånt ärende liksom.
Så det bör man ju skriva, men det gör väldigt få, och väldigt få känner till att de reglerna ens finns. Plus att det som är också att, nu säger vi att Gry säljer som privatperson till mig, men vad skönt, nu är det ändå köplagen som gäller. Den är lite snällare för en säljare, det känner ju de flesta till. Men om man då tar hjälp av det här proffset med en slags mellanhand, då blir det konsumentköplagen som gäller på hela köpet istället. Med ännu längre reklamationstid att upptäcka fel, och med den här omvända bevisbördan de här 6 första månaderna och sånt där. Och det känner ju många inte till.
Det är så spännande.
Ja, det är jättespännande.
Vilken är den snurrigaste här? Eller den vanligaste? De vanligaste fallen eller vad man ska säga, uppdragen som du har. Vad är det, vad handlar det om?
De absolut vanligaste är att man har köpt en häst och sen när man har fått hem den hästen så blir det någon form av problem och så visar det sig att den här hästen hade någon form av fel vid tidpunkten för köpet. Att man tar den till veterinär och man börjar utreda den och så ser man att här den kanske har kissing spines eller den har lösa benbitar eller någonting annat. Det är en väldigt, väldigt vanlig situation. Och den andra vanliga situationen är att en säljare inte har varit helt ärlig i samband med köpet. Så att det blir problem med hästen och när man börjar gräva lite mer då ser man att det har varit mycket problem tidigare också. Det kan vara via sociala medier eller att man får ut veterinärjournaler eller kontakt med försäkringsbolag att man får information därifrån.
I vilken utsträckning kan man använda sociala medier som bevis? För jag tänker också att det var en sån här härva för jättelänge sedan, inte i hästvärlden. Kommer ihåg när Carolina Gynning var på någon semester? Hon hade lagt upp massa bilder på Instagram hur hon var på semester och låg vid någon pool och hade det gött med sin mamma. Och sen så hade hon tagit det som en jobbresa och sen så var, kommer du ihåg det? Så var Skatteverket då sa att det här är ju bara en semesterresa. Hon sa, men vi har också jobbat, jag har varit på den här grejen och på den här grejen och på de här konst. Hon hade massa saker hon menade då att hon hade gjort som var jobb. Plus att det är hennes jobb att lägga upp på Instagram. Vad jag är ute efter är att en sån som hon, nu blev hon exempel, men en influencer, vi kan ta vilken influencer som helst, kanske har som jobb att bygga en bild av sig själv eller bygga en image. Eller. Så att det behöver inte vara med sanning överensstämmande det de lägger upp. De har ju inte lovat att tala sanning på Instagram. På samma sätt tänker jag med häst i hästvärlden. Om folk lägger upp bara guld och gröna skogar, man är ju inte tvingad att redovisa för skitdagarna heller.
Nej.
Jag vet inte exakt vad jag är ute efter. Men vilken, jag förstår du vad...
Absolut. Och i och med de här sociala medierna, förr var det mycket bloggar, det är inte lika mycket längre. Nu är det mer Instagram eller Facebook. Och många gånger...
Jag bara menar att det behöver inte vara sant som skrivs på sociala medier. Det går att använda som bevis då, det är det jag är ute efter.
Det går att använda som bevis och sen är det upp till varje domare att avgöra hur stark är den bevisningen egentligen.
Ja.
För att många gånger så är det att den köper sig, men titta, jag hade jätteproblem med en gång när jag fick hem hästen. Och så säger säljaren, men titta, du har ju... På Facebook och dina sociala medier där visar. Och det behöver ju inte vara influencer utan det är ju många flickor som...
Exakt, då skriver de att allt är härligt, allt är toppen.
Och där har du visat att du har ju jätteroligt med den här hästen och du är ute och tävlar och har det bra. Så att det kokar ner till oftast blir veterinärmedicinska frågor. Det är det vanligaste att en veterinär uttalar sig och kan visa att den här hästen hade med största sannolikhet den här problemen tidigare. Eller en annan sån här rättslig felgrund, det är ju att en säljare inte har berättat allting om hästen tidigare. Och då spelar det egentligen inte heller någon roll hur roligt man sen har haft med hästen. Om man kan visa på att den här hästen har blivit behandlad för det här och det här. Eller den här problematiken har funnits och du har inte informerat om det.
För precis det som du säger, det är så, man har köpt en häst och så är man så himla glad för sin häst. Och så vill man visa upp för hela världen vad lycklig jag är, så som många vill göra på Instagram. Och så visar man som du säger att man har jätteroligt och allt går i toppen och allt är fina fiskar men egentligen så är allt åt helvete. Men då kan det användas som bevis mot den då.
Absolut.
Det är också lite konstigt eller?
Men jag skulle säga att bevisvärdet kanske inte är så mycket i de situationerna utan man försöker ju skapa sig en bild från vad köparen upplevt för situation och en bild av vad säljaren har upplevt för situation. Men det är klart om en köpare till exempel har jättesvårt att hoppa över vattengrav och så säger säljarna men det hade vi inga problem med, men sen när man börjar kolla på filmer och liknande så visar det sig att de har haft exakt samma problem, men de har bara inte varit helt ärliga om det. Det kan ju styrka själva då, deras sak, men nej, ganska lågt bevisvärde har bilder på sociala medier.
Men om man då har köpt en häst som det visar sig antingen hade kanske ett kliniskt fel eller att den inte hoppar vattengrav som de har lovat, hur ser den här processen ut om jag tar hjälp av dig, för att nu har jag köpt en häst så visar det sig att den har kissing spines eller någonting som inte jag har fått reda på, så det går inte att rida på den och jag köpte den som ridskolehäst. Hur ser liksom processen ut?
Ja, men det berättar jag gärna. Jag ska bara flika in där också det här med sociala medier. Det som kanske är ännu vanligare är att säljare har lagt upp bild att ja, men nu kom vi hem från veterinärkliniken, ytterligare 3 månader rehabilitering och så har man inte berättat om de sakerna. Sådana saker är med att det kommer fram att det här styrker det som man då försöker ta reda på som köpare. Men om det är nu så att nu har man köpt en häst och den kanske har någon form av lynnesfel, kan också vara ett fel, eller den har något fysiskt fel, då är oftast vår rekommendation att man själv börjar att kontakta säljaren och ser om det går att lösa. Oftast när de kommer till oss så har de varit i kontakt med säljaren och det har inte gått att lösa. Man kanske har fått ett svar att nej, jag har aldrig haft problem innan eller svår att komma i kontakt med. Så det första vi gör i sådana fall, det är först och främst har man någonting som kallas för rättsskydd i sin hemförsäkring som kan vara bra för många att känna till. Det gäller inte bara hästaffärer, det gäller egentligen oavsett vad du har köpt för någonting. Som innebär att försäkringsbolaget går in och ersätter den största delen av de juridiska kostnaderna. Så att man har möjlighet att ta juridiska.
Det har man ju säkert i sina företag också. Alltså jag tänker som jag som äger de flesta hästarna i företaget har ju också...
Det är det absolut vanligaste man har det. Men man får ta och kolla med sitt försäkringsbolag. Men det är det vanligaste att man har det. Och sen skickas en skrivelse till säljaren. En väldigt formell skrivelse. Det är viktigt att man reklamerar. Är det då enligt köplagen så rör du sig med högt räknat kanske till 2 veckor. Så att man är snabb med att höra av sig till säljaren. Och då skickar vi ett brev och så förklarar vi de rättsliga grunderna. Varför man har rätt till exempel att lämna tillbaka den här. Antingen kanske man vill häva köpet. Eller så kanske man tycker att jag älskar den här hästen så jag vill ha kvar den. Jag vill ha ett rejält prisavdrag för den var inte värd de pengarna som jag betalade. Men jag kan ändå tänka mig att ha kvar hästen om jag får x antal tusen tillbaka.
Och häva ett köp, jag flikar in. Betyder det då att jag lämnar tillbaka hästen och får tillbaka alla pengar? Mm. Eller kan det vara så att du får tillbaka 80% av det du köpte hästen för? Eller hur liksom?
I rättslig mening... Så innebär hävning att prestationerna går åter. Så att om man har köpt en häst för 80 000 och jag har rätt att häva det köpet. Då får du tillbaka hästen och jag får tillbaka mina 80 000. Och det är till och med så om det här går till domstol. Så om man har rätt att häva köpet. Då ska man bli satt som att man aldrig ingick affären. Vilket innebär att ofta så har man ett jättestort skadestånd också. Med uppstallningar, hovslagare, veterinärkostnader. Foderkostnader och allting, transportkostnader och allting runt omkring, försäkringskostnader. Så många gånger är det kanske hästen kostade 80 000, men sen kanske du har haft omkostnader på 80 000 också som du vill bli ersatt för som köpare. Men om man nu inte vill dra allting till domstol, vilka i vårt fall så brukar cirka 80% någon form av överenskommelse som man är tillräckligt nöjd med för att inte gå vidare till domstol. Och då kanske det är precis så som du säger. Antingen att man får pengarna tillbaka för hästens värde men man tänker, är det här, de här omkostnaderna jag får ta det och så får jag liksom en dyr läxa. Eller så kanske man säger som så här, man kanske inte haft så mycket omkostnader man kanske är ganska snabb på att reklamera. Då kanske man tänker så här, men om jag får 60 000 tillbaka, bara jag får lämna tillbaka hästen och liksom slippa all de här. För många gånger är det så psykologiskt jobbigt också med hästar. För att man har ju en häst som man kanske har jätteproblem med. Folk kanske är rädda att ta ut in den i hagen. Så ofta är det, och alltid det tar alla kostnader runt omkring. Och inte minst alla besvikelser. Många gånger är det unga flickor som verkligen har längtat efter att få den här hästen. Och så får man hem den och kanske har lagt mycket sparpengar eller mycket av familjens pengar. Och sen blir det bara pannkaka av allting. Men vanliga överenskommelser som brukar gå ändå när man har haft lite korrespondens med säljaren och säljaren förstår att det är inte bara att inte svara som många har som taktik, då brukar man komma till att man kan nå en överenskommelse.
Om man har varit snabb på att höra av sig själv, alltså att om jag har hört av mig snabbt där inom 2 veckor när jag upptäckte felet, men de inte svarar, då räknas det ändå som att jag har ju försökt att ta kontakt inom rimlig tid.
Ja. Det är upp till en domstol att avgöra det om man hamnar där. Men förmodligen skulle en domstol göra det. Och där är väl en bra sak att tänka på. För mycket är ju när man har kontakt med en säljare så sker mycket över telefon. Men att man alltid tänker på att skicka kanske ett sms eller ett mail eller någonting på Messenger så att man får det skriftligt också, den här reklamationen. Eftersom den är så viktig. Det är liksom första trappsteget för att man sen ska ha rätt att häva eller få prisavdrag eller skadestånd.
Om man har köpt en häst och så bara ångrar man sig. Vad ska man dra till med då för att få igenom, för att få häva det?
Då får man nog spela lite på, på säljarens känslor i sådana fall. Och säga, finns det någon möjlighet att det här funkar inte riktigt?
Ja. Vilket juridiskt ansvar har en tränare?
Ja, inget direkt juridiskt ansvar.
Tänk på om det är någon som beter sig oansvarigt eller gör för svåra övningar eller utsätter sina ekipage för någonting.
Nej, bara djurskyddslagen och det här, så att man får liksom inte pina en häst. Och sånt uppmärksammas ju också ibland, och det pågår en ganska stor pågående debatt i hästvärlden, det här med hur man får rida och vad man får använda för hjälpmedel och sånt där.
Verkligen.
Så man får inte plåga en häst. Men som tränare kan man känna sig ganska lugn om man tränar ett ekipage som har fått en häst som inte var rätt från början. Att man egentligen inte har något omfattande ansvar. Men sen så känner ju många ett ansvar att hjälpa till. För oftast har man ju en relation till ryttaren, ekipaget. Och inte sällan är ju en tränare med och tittar på hästköpet också och är med som expert.
Men där tänker jag också att det står väl typ i TR att vi alla har en skyldighet att ingripa om vi tycker att någon far illa eller sen vet jag inte vad det här för juridisk grund. Alltså, det är inte säkert att alla hästvärden har läst er eller vet vad som står i den.
Nej.
Men det tänker jag ändå borde vara så att alla som alla, men det tänker jag man har i det dagliga också. Ser man någon som slår ett barn eller en annan människa eller elak, så har man en skyldighet att liksom göra.
Jobbar
något.
Du med sådana fall? Såna...
Ja, det gör jag. Men i huvudsak inte. Men jag hade ett sånt fall i domstolen ganska nyligen.
Vad kan du berätta om det?
Det är svårt.
Jag vet aldrig vad man får fråga om och inte fråga om
det.
Eller...
Jag har omfattande sekretess, men det är klart att det uppstår situationer när någon tycker att de har tagit väl hand om sitt djur och någon annan är av en annan uppfattning. Ja. Så är det ju. Och det ser man ju inte minst, det har ju varit mycket dokumentärer och sånt det senaste. Det kan ju vara på väldigt, väldigt hög nivå där man tror att hästen har det som bäst. Där man sen då visar sig att det var inte riktigt så som det såg ut.
Det är så jävla hemskt.
Ja, det är fruktansvärt.
Alltså det är så hemskt så att det inte är klokt.
Nej, det är det verkligen.
Räcker det då med att folk vittnar eller behöver man ha bevis i form av film eller något annat?
Nej, men som huvudregel så är ju att folk vittnar, det kallar vi för muntlig bevisning, det är egentligen tillräckligt.
Ja, det är lika starkt som en film typ.
Ja,
liksom.
Skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Sen så är det ju alltid med vittnen, är ju alltid lite mer subjektiv bedömning av saker och ting. En film kan ju göra så att flera kan göra en bedömning av det som har inträffat. Men det känns som att det går åt rätt håll där i alla fall. Många är engagerade att hästarna ska få det bättre.
Verkligen. Mm. Vad har du för hästliv nu?
Ja, men nu har jag nästan ingenting förutom mitt jobb. Men vilket är väldigt roligt. Jag är i styrelsen för Flying och Strömsholm. Så då är jag med lite i de sammanhangen där och får se lite hästar i alla fall och känna doften. Och sen så har min lilla dotter börjat rida nu.
Ja, vad roligt.
Mm, hon heter Adrienne och är 9 år. Och det är jättemysigt. Jag berättade för Rebecka innan att bara vara där en halvtimme innan och pyssla och borsta och allt sånt där. Det är jättemysigt.
Var du nere? Det var ju SM precis i Flyingen nu när vi spelar in. Jag vet inte om vi släpper här med vecka kanske?
Ja, det är typ onsdag kanske.
Ja, kanske då. Då var det ju SM precis nu i helgen. Var du där och kollade?
Det missade jag tyvärr.
Ah. Mm. Vi var på en roadtrip, jag och Nicky, så hon satt och jag lyssnade på lyssnade på referatet. Så jag fick inte se, men jag hörde i alla fall. Det var skitspännande ju.
Verkligen.
Verkligen.
Det är en fantastisk värld är det ju. Med mycket engagerade människor, med passion. Och...
Men där var det ju också en hemsk olycka. Mm. Fruktansvärd olycka. Med den hästen som var tvungen att bli avlivad. Som hade, då hade de ju gjort, läste du det? Hängde du med på det? De hade satt en provisorisk sarg på lastpallar för att den skulle komma upp lite grann. Och sen så hade de täckt in det där med tyg. Så att det var svårt att bedöma var sargen tog. Det blev en synvilla, så hade hon ridit. Hon sa väl det i tidningen att hon tar absolut ansvar för att hon red för nära sargen. Men hästen trampade på. Den gjorde illa hoven så fruktansvärt. Ja. Den blev ju tvärhalt och så fick de ta den till djursjukhuset. Mm. Och där var den tvungen att avlivas då. Mm. Så mardrömsupplevelse. Mm. Helt fruktansvärt. Mm. Men då tänker jag, där kanske...
Arrangörerna har ju ett stort ansvar också. Sen får man väl utreda vad det var som gick fel på tävlingsplatsen. Men som arrangör har man ju ett stort... ansvar när man anordnar tävlingar.
För sen hade de ju lagt sandsäckar. Nu, jag har ju inte alls hängt med, jag har inte läst så mycket alls. Det där var det enda som jag hade läst. Mm. Men sen så att de hade lagt sandsäckar längs hela kanten på den här tyget då, för att man skulle se var kanten gick någonstans. Mm. Och jag fick fram, som jag förstod det, så var det ganska många hästar som då sista dagen skyggade förstås från de här sandsäckarna och tröck sig bort så från klart. Kortsidan. Och så var det många som rev på grund av det. Och det kan det också vara en sån sak som kan bli en juridisk fråga, eller?
Kanske inte att hästarna skyggar och blir... rädda och river. Nej, det skulle jag säga att det blir nog svårt att nå framgång med det. Men däremot om man inte har en trygg och säker tävlingsplats.
Ja.
För det är ju det som är så fascinerande med hästar. Att det är så otroligt känsliga djur. Ja. De är jättestora men de är känsliga och det är flyktdjur.
Ja. Jag är också nyfiken på en sak. Om man köper hästar från utlandet. Mm. Jag tänker att det är många nu som importerar ponnysar från Irland till exempel. Men det kan ju vara andra länder också som man importerar både hästar och ponnysar.
Mm.
Hur ser liksom säljare och köpare där? Och vad har man för, kan man reklamera en häst från Irland? Det känns superbökigt.
Mm. Det är lite mer bökigt. Men det är ganska vanligt som du säger att man köper från Irland eller Danmark eller Tyskland. Det som är extra viktigt i de tillfällena det är att man skriver avtal och att man skriver att det är svensk lag som man helst vill om man är köpare i Sverige. Som ska gälla av svensk domstol. För att problemet är ju att om man nu får hem den här ponnyn från Irland. Och så blir det problem med den. Man inser att den har haft fel. Det är någonting som har varit fel på den här. Säljaren kanske inte ens har varit ärlig. Utan man får hem en skogstokig ponny. Eller så visar att den inte har gått de klasserna som den säger att ska ha gått. Eller så har den något fysiskt fel. Generellt blir det ju lite mer omständigt att reklamera till Irland. Men det som underlättar är om det är en svensk lag som ska gälla. För då kan man säga, men vet du vad, jag har faktiskt rätt att lämna tillbaka den här hästen. För det säger svensk lag som vi har avtalat om ska gälla. Så det underlättar väldigt mycket. Sen bör man vara lite mer
nog. De går med på det då?
Ja, det gör jättemånga.
Ah, okay.
Men vet man inte om någonting så vet man ju inte om någonting. Så att det vanligaste, om man inte har vetat om någonting, så får man oftast hem. Många stora tävlingsstall har ändå avtal. Och så är det ju på engelska. Men då kanske det står att ja, men det är dansk lag och dansk domstol som ska gälla. Eller tysk lag och tysk domstol. Men det är någonting som man oftast kan förhandla om i sådana fall. Som gör verkligen enorm skillnad om man hamnar i den situationen.
Vi var och kollade på häst i England. Mm. Och då så sa de i mitt stall, åh, de himlade, folk himlade med ögonen och sa, åh, det är så krångligt att importera häst från England utanför EU. Oj, vad det är krångligt. Men sen så frågade jag dem i England som sa att det är inte alls så krångligt att importera från England. Nej. Är det extra krångligt med England?
Ja, man kan säga som så här, inom EU så har vi fri rörlighet av varor och hästar är varor. Så att, men det man bör kolla på är väl framförallt om det krävs några mer, om man håller på och fraktar hästar eller köper och säljer hästar inom EU, så behöver man ha veterinärintyg och man behöver ha pass. Man bör kontakta kanske den engelska ambassaden och kolla, är det någonting mer som behövs för att köpa in eller köpa ut hästar därifrån, så att man får en uppfattning om det krävs. Vissa länder, och nu tror inte jag att England är ett sånt land, men vissa länder kräver karantän innan man kan ta ut och in hästar hur som helst eller djur överlag. Så att man har koll på de reglerna. Och sen kan det vara skatteregler som kommer in. Sådana saker bör man kolla upp innan. Men många köper och säljer hästar fortfarande från England.
Det känns också som att det är lättare för personer i utlandet. Typ att gå lite under jorden. Mm. Eller skicka röntgenbilder på någon helt annan häst än den man faktiskt ska köpa.
Mm.
Eller att man får hem en häst som visar sig vara 3 men man trodde att den skulle vara 5.
Mm.
Har man exakt samma rättigheter där? Eller till exempel att man råkar få 2 istället för en häst.
Ja.
Det är också hemskt.
Berätta om på ridskola om ponnisarna.
Att det var helt otroligt, alltså helt sjukt. Vi köpte 2 hästar från en hästhandlare dock då, som har importerat dem här från Irland. Och så får vi hem de här ponnisarna, jättegulliga. Men man märker ju ganska snabbt in på att magarna börjar växa. Liksom.
Fan vad de tjockar på sig fort. De trivs toppen här.
Absolut, så tänkte man. Ett litet tag. Så man bara säger, veterinär, ni ska nog, det här känns... Ja. Och sen har man också hört att många tar hem ston från Irland som är dräktiga.
Mm.
Nej, men mycket om och men och riktigt. Så kom det ju sen 2 föl, varav den ena var en mula.
Mm. Oj!
Ja. Yeah. Så det var en pony och en mula. Och den där mulan var så elak.
Nej. Är det så?
Ja, jätteelak. Men och då när vi fick reda på att de var dräktiga så fick de åka iväg till lösdrift och ja, vad som man ska vara när man är dräktig och inte gå på ridskola.
Nej.
Men det är också, det kostar väldigt mycket pengar.
Mm.
Man tänker att man behöver köpa 2 ridskoleponnisar som ändå ska in i verksamheten
såklart,
så snart de är mogna för det. Liksom. Men det var inte tanken att de skulle gå med vara dräktiga och sen med föl vid sidan.
Nej.
Ganska länge.
Mm. Nej, sånt händer ibland.
Men, och det kan man också reklamera. Alltså, det är också ett dolt fel.
Ja.
Och säljaren absolut kan aldrig säga så här, jag visste inte om det.
Jo, det kan de säga och det säger de allt som oftast. Men min bedömning är att det ändå är ett dolt fel. Men sen så finns det de fallen, jag har haft andra fall åt andra hållet, där det visar sig att det har tagit sig. Och att säljaren inte visste om det, att säljaren vill ha ekonomisk kompensation istället för att det har tagit sig. Så det kan vara åt det hållet också.
Ja, att säljaren visst trodde inte att hästen var dräktig.
Precis.
Och säljaren, och så visade det sig att den var dräktig. Mm.
Precis så. Och vem har då egentligen juridisk rätt till fölet? Och, ja, jag vågar inte svara på om det är prövat i domstol någon gång eller inte. Ofta. De allra flesta fallen löser sig förr eller senare mellan parterna. Men det är också sådana situationer som kan uppstå om man tycker att fölet kanske är ett värde om 50-60 000 eller något sånt där. Och att man vill ha kompensation för det om den nya ägaren ska få ha kvar det fölet.
Vad ska man tänka på när man köper häst tillsammans? Mm. Vi har inga hästar tillsammans längre, men vi hade ju hästar. Det gick ju jättebra.
Mm.
Men vi hade häst tillsammans. Mm. Och vad ska man tänka på då om man går ihop antingen som privatperson eller som företag och privatperson? Det spelar inte så stor roll, tror jag inte. Men oavsett om man går ihop. För man har ju ofta folk som går ihop och köper hästar tillsammans.
Mm.
Och det går inte bra.
Nej, men så är det. Och jag tror att det är precis som vi pratade om inledningsvis, att man ska prata noga om vad är förväntningarna på det här köpet. Köper vi den hästen för att utveckla den under 3 år och sen liksom tjäna en slant på den och sälja den, så gör många att man gör det som liksom en affärsidé. Vem ska rida hästen i sådana fall och vem ska stå för alla kostnader? Vem ska få alla vinstpengar om man behöver vinna pengar?
Alla dem, ja.
Alla dem. det kanske är mer på professionell nivå, men då brukar man ju också reglera sånt.
Ja.
Och vem får rida hästen i sådana fall? Så att, och vad gör vi om, till exempel om ni två äger en häst tillsammans och Rebecka vill sälja sin del av hästen, ska du då Gry få förköpsrätt eller ska Rebecka kunna sälja den delen till någon annan? För det spelar ju också roll, kanske inte om man har köpt en häst för 100 000 tillsammans, men man kanske har köpt en häst för jättemånga miljoner tillsammans som faktiskt har utvecklat, och så kommer livet emellan, någon kanske separerar eller ska flytta och behöver förloss pengarna. Och madrumssituationen om man inte kommer överens, det är ju att det kan bli en tvångsförsäljning. Man får vända sig till tingsrätten och så blir det, finns det något som heter tvångsförsäljning då enligt samäganderättslagen, och då kommer ofta in någon advokat som kanske inte kan någonting om hästar, och så får man sälja den på offentlig auktion, och det är ju inte önskvärt. Så det är viktigt att man reglerar allt sånt här tidigare, att vad är liksom syftet och vad gör vi om någon av oss blir sjuk och vem ska stå för alla kostnader och vad gör vi om hästen blir sjuk kanske.
Om man tänker om vi äger en häst och jag blir sjuk och dör, vem tar över min andel då? Gör mina barn det då, eller min man eller vem det nu är som är? Och det är inte säkert, alltså skulle du gå bort Gry och så ska Alex äga hästen och han känner såhär, nej jag vill inte ha den här hästen för 5 miljoner, jag vill sälja den. Så det kan ju också hända så mycket saker som man inte ens har tänkt kan hända liksom. Eller om hästen skadar sig, vem ska stå för dem och kostnaderna?
Det var det
då,
jag skulle fråga, om jag har en häst och så säger Rebecka, kan du rida och tävla min häst, är du snäll? Och så gör hon det och så skadar den sig, kan jag säga du är rädd fel så att den skadar sig, du skyller mig pengar?
Ja, men det kan du säga. Men antingen så, det finns ju lite olika avtalssituationer. Jag tror att de flesta känner till fodervärd. Att om Rebecka då har hästen helt på foder, säger att du säger så, nej men nu jag behöver satsa på mitt jobb nu under ett år eller två, utan nu får du ha den hästen och rida den. Då kan det vara så att du tycker när du får tillbaka den här hästen efter ett år och Rebecka säger att vi har varit fodervärd åt den här hästen. Hon äger inte hästen, du äger hästen, men du kanske, Rebecka har stått för alla kostnader och ridit. Om du då tycker att Rebecka har gjort ett uruselt jobb, du får tillbaka hästen, den är mager, den är lång i hovarna, det finns väldigt hemska situationer som såklart kan uppstå där man till och med är tvungen att avliva djuret. Men det är oftast är det svårt med bevisfrågor där, men då kan man ju bevisa att, då måste man bevisa i sådana fall vilken värdeminskning har Rebeckas felaktiga hantering av hästen gjort att du ska få rätt att få pengar tillbaka till exempel.
Jag tänker, alltså, det där är ju extrema fall, tänker
absolut,
jag. Alltså, om man ser verkligen på en häst att den har fått illa. Men jag tänker så här, om jag rider och tävlar den och så får den en kotledsinflammation.
Då skulle jag säga som huvudregel att du inte blir, om man inte har avtalat om något annat, så blir du inte ansvarig. För man måste visa på något sätt att man verkligen har varit vårdslös för att, och hästar är ju känsliga, så att man får ju kanske räkna lite med det. Men det man kan göra, det är ju egentligen om man ska låna ut sin häst på foder. Det är ju egentligen kanske att man gör en veterinärbesiktning för både hästägaren och fodervärdens skull. Innan fodertiden och sen när man avslutar fodertiden att man gör en. Men generellt, men här är ju avtalet som styr, så man får se vad parten har avtalat om. Men om inte man som fodervärd har varit liksom vårdslös med hästen, då ska man som huvudregel inte bli skadeståndsskyldig heller. Men det kan ju vara avtalstid. Vill man som fodervärd ha hästen i 2 år som man kanske har avtalat om, även om den blir halt dag 2? Eller vill man då ha möjlighet att kunna säga upp avtalet? Och vill man som hästägare riskera att få tillbaka hästen om man ska låna ut den på 2 år om hästen blir halt? Så det är sådana saker som man får tänka lite på.
Det är så mycket grejer.
Jag vet. Ja. En fråga till.
Ja,
jag har sagt tusen. Tror du att det är många som liksom ger sina hästar smärtstillande innan veterinärbesiktningar?
Oj. Jag vill helst inte tro det. Har jag varit med om situationer där det har varit så? Ja, det har jag.
Hur kan man bevisa det i efterhand, tänker jag?
Nej, men många gånger så är det, så framkommer det i efterhand att hästen har haft en omfattande skadeproblematik och kanske har blivit omfattande behandlad av någon veterinär som säljaren haft kontakt med. Det vanligaste, jag ska inte skrämma någon, och kanske inte, men det är inte helt ovanligt att man köper en häst från utlandet, är där och provrider och får hem den, och sen så är hästen mer eller mindre skogstokig, så man misstänker i alla fall att den måste ha blivit rågad, och man kanske upptäcker mängder med fel. Nu är inte det lika vanligt längre, men det var en period då många sålde utdömda hästar, eller många, det har varit en handfull häst handlar över genom tiderna, så ibland faller de bort av olika anledningar, som sålde utdömda hästar från Danmark till Sverige. Så när de kom hit sen och man började titta lite på de här hästarna, så hade de ju alla möjliga former av problem. Men det man bör göra är att ta ett blodprov, och då behöver man också skriva i avtalet att om det visar sig att hästen reagerar positivt sen på svaret, oftast tar det kanske upp till 2 veckor innan man får svar från det blodprovet, då ska köpet i sådana fall gå tillbaka. Eller att man avvaktar och får svar på blodprovet innan man väljer om man ska köpa eller inte. Men det förekommer bland oseriösa
att man ger smärtstillande. Det är så sjukt att tänka att man är så ond så att man säljer en utdömd häst som ridhäst. Mm. Alltså mot hästen och mot köparen. Men alltså att man kan vara så dum i huvudet helt enkelt. Det är så, övergår mitt förstånd.
Jag vet, det är hemskt. Men där, jag undrar om det är efter det. Som för många är ju, drar ju öronen åt sig lite om man ska köpa hästar från Danmark. Just för att det var ju många inte bra hästar som kom från, eller som hästar som inte skulle vara ridhästar längre i alla fall, som importerades från Danmark.
Okej, säg något positivt då så vi kan sluta på topp. Säg hur bra det har blivit.
De flesta blir det ju rätt håll. Jättebra. Nej, men jag sa det till Rebecka tidigare att ungefär 90% av alla hästköp, eller ännu högre, går ju säkert jättebra till. Utan de situationerna när jag eller mina kollegor blir inkopplade, det är oftast när någonting har blivit fel. Men man bör ju vara så noggrann som möjligt i samband med köpet för att man ska undvika att hamna kanske bland de här 10% som får problem. Men de absolut flesta får fina, hela, friska och allting blir jättebra. Hästar.
Ja, kolla. Där, så kan vi sluta.
Jättebra.
Om man behöver juridisk hjälp, vad vänder man sig då? Vad gör man då?
Då får man jättegärna kontakta oss i sådana fall. Och vi har avtal man kan ladda hem kostnadsfritt från vår hemsida.
Så typ ett köpavtal?
Ja, och fodervärdsavtal. Vi har tidigare i alla fall uppställningsavtal också på hästjurist.se. Så där kan man gå in och man kan fylla ett formulär om man vill kontakta oss och man kan ringa till oss också.
Så att,
antingen på treskopartner.se eller på hästjurist.se. Där finns våra kontaktuppgifter. Och då är alltid första kontakten kostnadsfritt för att man ska få en liten kort rådgivning om vad man kan göra i sin situation.
Gud vad bra. Tack snälla för att du kom och gästade vår podd.
Men tack själva.
Jag lärde oss massor.
Tack jättemycket.